الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله att vi återigen får chansen att samlas i ett av Allahs hus för att studera Allah Azza wa Jalls religion. Att lära oss det bästa som finns, vilket är qala Allah wa qala Rasul alayhi salatu wassalam. Allah säger, hans sändebud säger. Att öka sina kunskaper i religionen. Så som profeten sallallahu alaihi wasallam sa, den som Allah vill gott kommer han att ge förståelse i religionen. Så att söka kunskap är ett tecken på gott. Att söka kunskap är en orsak som gör att vägen till paradiset blir lätt. Att änglarna sprider ut sina vingar framför dig i välbehag för det som du gör. Att änglarna samlas runt omkring dessa sammankomster för att de är nöjda med det som folket gör. Allah sänder ner sin rahma, sin sakina. Och bäst av allt att Allah Azza wa Jal nämner dessa sällskap bland dem som finns hos honom. Må Allah göra oss från dem. Och dessa sammankomster nämns ju i vissa hadither att det är Riyadul Jannah. Det är som trädgårdar från paradiset. Och Allah i dunya finns mycket mörka platser, mörka människor. Men det finns också ljuspunkter. Och bland de få ljuspunkterna som finns är just sammankomster av kunskap. Där man studerar Allah Azza wa Jalls religion. Och man kommer närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi går ju här igenom denna mycket vackra serie. Kitab al-Jami' från Bulugh al-Maram. Där al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa ta'ala tar upp den muslimska karaktären. Och nämner hadither relaterade till zuhud, akhlaq, god karaktär, moral. Och senare kommer han också komma till dua och dhikr och andra viktiga frågor. Och vi har börjat gå igenom kapitlet om at-tarhib aw at-tarhib min masawi al-akhlaq, där man avråds och avskräcks från dålig karaktär, dåliga karaktärsdrag, dålig moral som inte är förenligt med vår vackra religion, vår religion som kallar till allting gott. Och ni minns ju att vi kanske nämnde i början att det är enklare att varna för den dåliga karaktären när det kommer till att förbättra sin karaktär. Om vi ska säga du ska ha dessa goda karaktärsdrag, då blir det väldigt mycket att prata om. Men vi börjar med att rena oss själva från den dåliga karaktären. Det är första steget till en bättre karaktär. Att man börjar med att rena sig själv för att sedan försöka bygga på någonting bättre och att fullborda sin karaktär. Och vi har kommit fram till hadith 1301, där författaren nämner hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att en man sa, ja Rasulullah, awsini, ge mig råd. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam, la tagdab, bli inte arg. Och mannen repeterade sin fråga, och då så sa han återigen, la tagdab, berättad av al-Bukhari. Och vi har ju för inte så länge sedan talat om ilska, dess orsaker, dess dåliga konsekvenser och hur man kan skydda sig från ilska. Och vi sa att källan till ilska är att det kommer från shaitan. Det är han som försöker få dig att bli arg, att få ditt blod att koka, att få dig att förlora förståndet. För med ilska kommer mycket dåraktigt beteende. Beteende där man inte är eftertänksam, där man inte riktigt vet vad man gör för någonting. Så pass att en person kan göra saker utan att sen minnas vad han har gjort. Och därför, som vi nämnde också, så beskrev profeten alaihi wasallam en viss ilska då han sa, la talaqa fi iglaq, att det finns ingen skilsmässa i al-iglaq. Och i vissa hadither al-ghadab, yani här al-iglaq, yani då sinnena är stängda, man är låst, man kan inte tänka klart, man vet inte vad man säger. Och efter ilskan minns man inte ens vad man sagt. En sådan skilsmässa räknas inte. Så ilska kan få en person att förlora ens förstånd, ens förnuft. Och att göra saker som man sedan kommer att ångra sig för. Så här kommer då en man till profeten alaihissalam och säger: Rasulullah, ge mig råd. Och då fick han endast det här rådet, ingenting mer. Men kan man implementera det? Så alhamdulillah har man fått mycket khair. Vad är då rådet? La taghdab. Så han vill ha någonting mer, ge mig mera råd. Och då säger han åter: La taghdab, bli inte arg. Och vissa hadither 3 gånger. Eller du ska inte bli arg. Yes. Och då säger här ulema: vad menas med bli inte arg? Jo, ett, undvik saker som gör dig arg. Undvik saker som gör dig arg. För det ligger i människans natur att bli arg. Vi människor kan bli arga. Eller hur? Någon gör någonting fel, någon säger någonting fel. Du blir arg, det är naturligt. Men vi ska försöka minska på detta. Så la taghdab betyder här undvik att ens bli arg. Undvik de platser, de personer och de tillstånd som gör dig arg. Som till exempel, du vet att du blir arg om du tjafsar med någon person. Den här personen tycker om att argumentera. Han gör dig arg. Låt bli att tjafsa med honom. Du vet att du blir arg av att se en viss person eller någonting. Undvik det här. Så att du inte blir arg. Helt enkelt. Stäng dörrarna till det som gör dig arg. 2. Hadithen betyder också: förbättra din karaktär så pass mycket att du inte blir arg. Yani, lär dig om god karaktär. Lär dig belöningen av att lägga band på sin ilska. Lär dig belöningen av att vara förlåtande, att vara överseende. Att vända sig bort från dumma människor. Inte tjafsa, inte hamla i argumentation och liknande. Utan vara förlåtande, vara överseende, kunna se mellan fingrarna. Och inte sjunka till människors låga nivå. Lär dig den här goda karaktären. Det kommer också hjälpa dig att inte bli arg. Och 3. La taghdab betyder också: om du nu blir arg, så försök att dämpa ilskan så mycket som möjligt. Ge inte utspel för ilskan. Genom att få något så här utbrott som vissa människor får. De blir arga. Alltså han slår sönder halva huset. Kanske slår sönder folk. Och svär och skiljer sig och gör massa kaossaker. Det här är fel. Utan om du blir arg, lägg band på din ilska. Och vi har ju nämnt de här stegen, hur man släcker ilskan. Genom att till exempel vara tyst. Prata inte. Gör wudu. Gå ifrån platsen. Om du står, sätt dig. Om du sitter, lägg dig. Byt tillstånd. Säg a'udhu billahi mina shaitanir rajim. Alla de här sakerna skyddar människan från att gå längre in i sin ilska och göra dessa idiotiska saker som ilskan kan leda till. Now. Och vi har pratat om ilska som vi sa för några veckor sedan. Författaren nämner också hadith Khawla al-Ansariya radiyallahu anha. Där hon säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighayri haqq falahum an-nar yawm al-qiyamah. Att det finns män som missbrukar Allahs pengar utan rätt, de har elden att vänta på domedagen. Berättad av Bukhari. Nah. Denna hadith handlar om faran av att missbruka pengar. Och vad som nämns här är att det finns män som missbrukar de pengar eller Allahs pengar som de har fått utan rätt. Och generellt när det nämns en hadith män, så ska man inte förstå att hadithen inte handlar om kvinnor, utan det är också ett tilltal till kvinnor. Men det kan vara att profeten alaihissalam använde de orden för att de personerna som var framför honom då, det var män. Och då är det mer naturligt att man använder den pronomen eller det tilltalet. Men bestämmelsen är generell och handlar också om kvinnor. Så vem det än må vara får inte missbruka de pengar Allah har givit dem. Och ordet här är Vi översatte till missbruka. Av väldigt bred betydelse att använda pengarna utan rätt. Utan att liksom begränsa spenderandet av pengar till vad islam har tillåtit och påbjudit. Utan man bara gör vad man vill med pengarna. Och här nämns också i denna hadith att dessa pengar är Allahs pengar. De pengarna du har i plånboken, de pengarna du har på banken, det är inte dina pengar. Det blir Allahs pengar. Allah äger allting på jorden. Allah äger allting. Innan han gav dig pengarna, när han gav dig pengarna och när du förlorar pengarna. De är alltid Allahs pengar. Och Allah har gett oss dessa pengar som han säger وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي. Yani spendera det som Allah har anförtrott er med. Yani dessa pengar har Allah anförtrott oss med. Så vi ska spendera dem på rätt sätt. Och därför kommer vi på domedagen att frågas hur har vi tjänat våra pengar och hur har vi spenderat dem? Väldigt viktiga frågor. En person kan tjäna pengar på ett förbjudet sätt. Och en person kan tjäna pengar på ett tillåtet sätt. En person kan sedan spendera pengarna på ett förbjudet sätt eller tillåtet sätt. Och vi är ålagda. Allah kommer att fråga oss. Hur har ni tjänat era pengar? Min ejnak tesabahu wa fima anfaqahu. Och vad har han sedan spenderat pengarna på? Så man står till svars på domedagen. Och därför får man inte missbruka pengar. Man får inte ta pengar från människor utan rätt. Och man får inte heller sen spendera dem på någonting som är fel. Och det här omfattar alla. Det omfattar al-hakim, ledaren i landet. Och han kanske har det yttersta, det största av allt ansvar. Han har hand om hela statskassan. Baitul mal. Som ska försörja ett helt folk. Få ett helt land att funka. Så han har ett väldigt, väldigt stort ansvar. Och Allah kommer att fråga honom om dessa pengar på domedagen. Och säg alhamdulillah att vi inte har det ansvaret som de har. De kommer att ha väldigt jobbigt på domedagen. Och speciellt om de missbrukar dessa pengar. Så de kommer att frågas. Du kommer att frågas som familjeman. Kvinnan kommer att frågas om hur hon har tagit hand om hushållskassan och liknande. Men alla har det här ansvaret och kommer att frågas. Och därför så är det haram att missbruka pengarna. Bara slösa bort dem, köpa haram saker och liknande. För att konsekvenserna var här att de får elden på domedagen. Och det får man inte om man gör någon liten synd. Utan det får man om man gör någonting allvarligt. Och vi har ju nämnt förut att lill SF från domedagens tecken är att det kommer en tid där folk inte längre bryr sig. Min ene akhad al-mal, min ene ktesabahu, amin halal, amin haram. Som profeten a.s. sa, det kommer en tid då folk inte bryr sig. Hur har de tjänat pengarna? Var det halal eller var det haram? Och det är fel. Subhanallah. När folk tjänar pengar på ett förbjudet sätt, det blir ingen baraka i pengarna. Och när folk tjänar pengar på ett tillåtet sätt så blir det baraka i pengarna. Men det kommer en tid där folk inte bryr sig om hur man tjänar sina pengar. Utan det viktigaste är bara att få in, att fylla sin ficka, fylla sin plånbok med så mycket pengar som möjligt. Wallahu musta'an. Sen nämner författaren Hadith Abi Dharr radiyallahu anhu där han berättar att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa och han berättar från Allah azza wa jall yani hadith qudsi ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Allah säger mina tjänare, jag har gjort dhulm, orättvisa, förbjudet för mig själv. Och jag har gjort det förbjudet för er sinsemellan. Så förtryck inte varandra. Berättat av muslim. Och denna hadith är längre. Men författaren har bara förkortat den. Och nämner den här meningen. Att Allah Azza wa Jal har förbjudit dhulm. Allah Azza wa Jal kommer aldrig att förtrycka någon. Han har inte förtryckt någon. Och han kommer aldrig att förtrycka någon. وَمَا أَنَا بِالظَّلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ Allah säger, och jag skulle aldrig förtrycka mina tjänare. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ Och Allah vill inte förtrycka någon från skapelsen. Så Allah Azza wa Jalla har gjort det haram för sig själv att förtrycka någon. Minns ni vad dhulm betyder på arabiska? Eller man språkliga innebörden av dhulm? Någon som minns? وَضْعُ شَيْ no. Att sätta någonting på fel plats. Yani att sätta någonting på fel plats. Och Allah Azza wa Jalla, han är al-Hakim. Den visaste av alla. Och skulle aldrig göra någonting fel på det här sättet. Genom att sätta någonting på fel plats. Att ta någons rättighet och så vidare. Utan Allah Azza wa Jalla, han är al-Adil, den som är rättvis mot alla. Så Allah Azza wa Jalla har gjort dhulm haram. Och han har också gjort det haram för oss sinsemellan. Vi får inte förtrycka varandra. Och det här har vi också talat om för några lektioner sen. Då vi nämnde hadithen att det dhulmu dhulumat yawm al-qiyama. Att förtryck kommer vara ett mörker på domedagen. Och det nämnde vi att det finns olika dhulm. Kommer ni ihåg dem? Dhulm mot Allah. Fast egentligen det blir... Man kan inte göra dhulm mot, alltså, det blir, man gör dhulm mot sig själv egentligen i slutändan. Genom att göra shirk. Eller hur? Inna shirka la dhulmun azim. Och sen dhulm mot andra människor. Och sen dhulm mot sig själv. Ahsan. De här tre. Dhulm mot sig själv och dhulm mot andra människor. Och vi nämnde ju att profeten a.s. han sa gällande andra människor i Hajjat al-Wada, ala wa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaykum haram. Att dhulm görs i de här tre kategorierna. Era pengar eller ert liv är sannoliken haram. Ert liv, er egendom och er heder. Så dhulm mot andra människor gör man genom att ta deras liv orättvist. Eller skada dem eller såra dem utan rätt. Genom att ta deras egendom orättvist. Eller genom att kränka deras heder orättvist. Allt det här är då dhulm jämt emot andra människor. Och det är väldigt, väldigt allvarligt. Och här finns också en faida som ulema nämner. Vissa bestämmelser i islam har undantag. Eller hur? Du får inte äta självdött kött. Men om du håller på att dö får du äta det. Det finns en istitna undantag. Eller hur? Dhulm, det finns inget undantag. Du får aldrig någonsin göra dhulm mot någon. Under några som helst omständigheter. Inte ens om någon gör dhulm mot dig får du göra dhulm tillbaka. Visst inte. Du får ta din haqq. Det han gjorde dhulm mot dig, du får ta tillbaka din haqq. Men det är inte dhulm. Det är adl. Men du får inte säga att öga för öga, tand för tand, han gjorde dhulm mot mig, jag gör dhulm mot honom. Det är inte tillåtet. Utan dhulm är haram sinsemellan. Du får inte göra dhulm. Inte ens mot ett djur. Mot en hayawan får du göra dhulm. Inte ens mot din fiende får du göra dhulm. Utan en muslim ska mashallah vara en person som ständigt under alla omständigheter upprätthåller rättvisa. Han är rättvis i det som han gör. Minns ni vad man ska göra om man har förtryckt en annan person? Vad sa profeten här i sötsen? Han ska, ingen som kommer ihåg, följete hallel min här. Jenny, låt han lösa vad han har gjort. Jenny. Lösa den här orättvisa som han har gjort. Genom att kanske ge tillbaka eller be till om förlåtelse om han har kränkt honom och så vidare. Innan hans hasanat kommer att tas från honom. Jenny, på domedagen. Och om han inte har några hasanat kommer han att få personens synder. Så väldigt, väldigt allvarligt att förtrycka andra människor. Nästa hadith berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wasalam säger Atadruna med al-ghiba. Vet ni vad al-ghiba baktal är för någonting? Och då så sa de Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah och hans profet vet bäst. Och då så sa han dhikruka akhaka bima yakrah. Att du nämner din broder med vad han ogillar. Och då så sa Sahaba, men vad säger du om dessa egenskaper finns hos honom? Och då så sa han, om de finns hos honom så har du baktalat honom. Och om de inte finns hos honom, faqad bahattahu, så har du typ smutskastat honom. Eller ljugit, gjort den grövsta av lögner mot honom. Och denna hadith finns i Muslim. Ja. Denna hadith tar upp en väldigt, väldigt viktig fråga. En synd som många människor tyvärr tar lätt på. Och det är al-riba. Och vissa av ulama som al-Qurtubi och al-Nawawi nämner al-ijma', konsensus, på att al-riba är från al-kaba'ir, de stora och grövre synder. Det är ingenting litet som du ska ta lätt på. Det är en stor synd. Vad är beviset på att riba är en stor synd? Är det någon som vet? Ja, vad är straffet då? Ahsant. Ett av bevisen är att profeten alaihi salatu wassalam på himlafärden togs förbi ett folk som straffades efter döden. Och han såg dem slita sönder sina ansikten och sina bröst med sina naglar. Eller som med kopparnaglar eller liknande. Så slet de sönder sina ansikten och sina bröst. Och så säger han till Jibril, vilka är dessa? Och då så säger Jibril, det är de alladina yaqa'una fi a'radin nas, de som då förtalar folk eller talar kränkande om folks heder, än de som baktalar folk. Och bima'na al-hadith. Och den är sahih, det finns Abi Dawud. Så här finner vi i alla fall att de straffas i nästa liv, de som baktalar folk. Och också hadithen då profeten al-islam gick förbi två gravar och sa att de straffas med någonting som de inte ansåg vara stort, men det var någonting stort. Och den ena brukade inte tvätta sig efter toalettbesök eller täcka sig vid toalettbesök, och den andra brukade göra riba. Och i vissa hadither namima. Men vissa hadither nämner här också al-riba, att det är en orsak till straffet i graven. Men det finns ett tydligare bevis. Och som Sheikh Uthaymeen brukade säga alltid, om det finns ett bevis om Koranen, använd det först. Nej. Precis. وَلَا يَبْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Allah säger, baktala inte varandra. Skulle någon av er vilja äta från sin broders döda kött? Och det är surat al-Hujurat. Allah säger att baktala inte varandra. Skulle någon av er vilja äta från sin broders döda kött? Innan Allah jämför hör al-riba med att gå fram och tugga på sin kompis kött. Hans döda kropp. Och då förstår man att al-riba, baktal, har samma bestämmelse som det Allah liknar baktal med. Det finns en liknelse här. Och vad är domen av att gå och äta på sin kompis döda kropp? Halal eller haram? Haram. Liten eller stor synd? Stor. Det är haram att äta el-meita. En kött som inte är halal slaktat. En ko. Vad ska vi då säga om en muslim? Och du går fram och tuggar på hans kropp. Och det här är också att Allah azza wa jalla vill avskräcka oss. På samma sätt som ni skulle hata detta och ogilla att gå och äta från era broders döda kött, så ska ni också hata att baktala honom. Det finns också en annan, många så här likheter som man nämner här. Att Allah liknar den som baktalas med en person som är död, där man går och äter hans kött. Varför? För de säger att man baktalar en person, kan han inte försvara sig själv. Han är inte här. Han är försvarslös. På samma sätt som den döda kroppen är försvarslös. Sen är liknelsen. En annan liknelse är att man med baktal sliter sönder hans heder. På samma sätt som när man äter från hans döda kropp, tar sönder hans kropp. Så det finns här en liknelse. Och de här liknelserna som Allah nämner i Koranen och som nämns i Sunna, de är bra att känna till. När det kommer till inte bara denna förståelse, men också drömtydning. Att om en person ser någon äta från en död person i drömmen, så betyder det vad? Det betyder att han baktalar personer. Det är en liknelse. Och ibland i drömmar kommer dessa liknelser. Så de liknelser som Allah nämner i Koranen, de är en assel, de är en grund när det kommer till drömtydning. Och samma sak de liknelser som nämns i Sunna. Så att baktala person är från Al-Kabair, de stora av synder. Och han nämner, eller ställer profeten a.s. en fråga. Atadruna med al-ghiba. Vet ni vad al-ghiba är för någonting? Och då ser här ulema att han gör så för att fånga deras uppmärksamhet. Man har lättare att ta åt sig och att lära sig och svårare att glömma om kunskapen kommer som svar på en fråga. Kunskapen kan komma direkt. Baktal är att nämna en broder bakom hans rygg med det han ogillar. Det är kunskap. Varsågod, du kanske glömmer den. Men jag säger till dig, vad är baktal? Får du en fråga? Jag vet inte. Och då kommer svaret. Inshallah, du kommer aldrig glömma det. Du kommer sitta starkare. Så det är ett väldigt bra sätt att lära ut kunskap på. Men just den här principen med att man gör det som frågor och svar. Och då så säger då profeten a.s. definitionen av al-ghiba. Och han sa att det är att du nämner din broder med det som han ogillar. Vikruka akhaka bima yakrah. Att du nämner din broder med vad han ogillar. Taib Sual, fråga. Han sa inte här bakom ryggen eller i hans frånvaro. Och därför säger vissa ulema att även om du nämner det framför honom är det också riba. Finns det en sån åsikt? Att om jag säger till en person, kolla, du är så kort, du är så tjock, eller och du äter för mycket och liknande. Det är något som han ogillar och det är sant, en egenskap som kanske finns hos honom. Och jag säger det framför honom. Då säger vi ulema, det här är riba. Men Allah, alla majoriteten säger nej. Det här är inte riba, det här är sepp. Det här är att du förtalar honom, eller du typ retar honom, svär åt honom, kränker honom. Och ni minns förra veckan vi nämnde hadithen Sibab al-Muslim, fusuk. Att förtala, kränka en muslim, det är fusuk, det är synd. Så att nämna en person med vad han har för dåliga egenskaper och inte gillar att höra framför honom, det är sibab. Bakom ryggen, det är riba. Och det här, båda dessa fall, det du säger är sant. Han är tjock eller han är kort eller han äter mycket, han sover mycket. Du nämner någonting från honom som är sant. Men han tycker inte om att beskrivas med den här, med dessa egenskaper. Då är det baktal. Okej? Och då så sa han, vad är med Rasulullah? Om det vi säger finns i honom, är det sant? Och då så sa han, då är det ett baktal. Och om det inte finns hos honom, då är det bort. Yani det är förtal. Steget värre, då har du yani ljugit om personen. Förtalat är en kränkning av personen. Yani hittat på någonting. Och el bort är på arabiska den värsta formen av kedib. Lugn mot en person. El bort är en mobin. Att hitta på någonting grovt om en person. Namn. Så vi lär oss av denna hadith att man inte får baktala andra muslimer. Och även om det man säger är sant. Som vi sa, det kan vara någonting enkelt. Det kan vara ett ord. Att personen är kort. Och det finns en hadith då Aisha radiyallahu anha, hon såg Safiya, ummahat al-mu'minin, profetens fru a.s. Han sa, hasbuka min Safiya. Eller typ, kolla vad kort hon är. Sådär. Hon kanske var kortväxt. Han sa, kolla vad kort hon är. Och då säger profeten a.s. du har sagt ett ord som skulle ändra smaken på havet om det hamnade i havet. Kolla vad kort hon är. Det här ordet var allvarligt. Och det var baktal. Och det skulle kunna ändra yani smaken på hela havet. Subhanallah. Så man kan inte komma med argument och säga, men hon är ju kort. Eller han är ju lång. Eller han är ju tjock. Jag säger bara vad som är sant. Nej, han tycker inte om att höra det. Då är det baktal. Och tyvärr är det här något väldigt vanligt som vi tar lätt på. Att tala om det här sättet om folk. Men då kommer vissa med shaitan-argumentet. Man säger, bror, baktala inte. Han säger, lyssna, jag kan säga det här i ansiktet till honom. Har ni hört det? En machaf, jag kan säga det framför honom. Hålla, kan eller inte kan, då har du baktalat honom. Och även om du säger ansiktet, då har du svurit åt honom. Så man jämför det här, när ursäkten hjälper inte. Hänger ni med? Vad som också tyder på hur vidrigt det är med baktal är att en gång, det var Jabir som berättade, så var de ute på en resa med profeten alaihissalam och de kände en rutten doft. En unkel rutten doft. Och då så sa han, profeten alaihissalam, vet ni vad det är för något? Och sa Allah, hans profet vet bäst. Han sa, det här är doften, stanken från de som baktalar folk. De som baktalar folk. Ja, ni från dem kommer ut den här rutten, stanken. Så att det har dessa vidriga effekter. Ja, men det finns också här. Och han nämner också Nawawi. Kan vara bra att veta. Han talar om definitionen av al-riba. Han säger vikrul mar ma yakrah. Att man nämner för en person vad han ogillar. Siwa'un. Av sawa'un. Spelar ingen roll. Om det är en beskrivning av hans kropp, eller hans religion, eller hans dunja, eller hans nefs, eller hans khuluq, eller hans mal, egendom, eller hans barn, eller hans zawja, eller hans khadim, eller hans harakat, av talaqatuhu, av ubusuhu, hans smile, eller hans sura miner, av ghayra dhalika, eller allt annat som har att göra med, att man talar om personen nedlåtande. Och också här wasawana mimma yata'allaq bihi dhikru su wa dhikru dhalika bil lafz aw ramz aw bil ishar. Också till så. Riba kan också vara med el ramzu wal ishara. Det behöver inte vara tal. Det kan vara att du går förbi en kille och du gör så här, eller du gör så här. Du säger ingenting. Kolla vad stor han är. Annars du har baktalat honom. Eller den här. Vad kort han är. Lång, förstår du. På ett kränkande sätt. Jan. För att baktala personen. Då är det baktal. Även om du inte har sagt någonting. Det är mycket, mycket allvarligt. Vad han måste. Och de nämner också. Det kan också vara indirekt. Till exempel. Du nämner en person framför mig. Och jag säger så här. Må Allah vägleda oss. Må Allah skydda oss från synder. Du bara säger, ja men den här personens namn, ja, jag träffade Zaid. Jag säger, staffar Allah, må Allah skydda oss från synder. Vad indikerar det på? Att Zaid är värsta syndaren, eller hur? Så att det kan också vara indikationen. Och allt det här tyder på att man måste vara jätte försiktig med vad man säger. När man talar om andra människor. Allah al-musta'an. Det finns vissa undantag där religionen har tillåtit att nämna en persons brist. En riba är haram. Men det finns vissa undantag där det finns en nödvändighet. Och den stora nyttan överväger skadan. Och gör att det då blir tillåtet att nämna en persons brister. Yani begränsat. För att då uppfylla en av dessa behov. Och de lärde har sagt här ungefär sex saker. Ett tavallum. Den första är om en person är förtryckt. Yani någon förtrycker dig. Han till exempel i ett land, han tar muta av dig. Du vill göra någonting, alltså du måste betala $50 i muta. Det är vulm, det är förtryck. Då får du säga till andra människor, Wallahi zalamani, han gjorde vulm mot mig, han tog $50 från mig. Han är en zalim, han är en förtryckare. Det får du göra. Det är att du nämner honom med någonting han ogillar, eller hur? Du säger till honom valim, men du har rätt att göra det. Men du får inte heller överdriva. Hada valim och hada affak och hada kaddab och hada khabib. Att du går över gränsen. Nämna honom med saker som inte är sant och så vidare. Men du får nämna det förtryck han har gjort mot dig. Två, el isti'ana ala taghir el munkar. Du får också nämna persons brister. Om du söker hjälp i att stoppa en munkar, eller någonting som är fel, någonting som är brottsligt. Till exempel du ser en person sälja narkotika. Du vet att han gör det. Du kan inte stoppa honom. Han har gäng bakom sig, han har folk bakom sig, han kanske har vapen och så vidare. Då får du gå till någon som har auktoritet och berätta. Den här personen är farlig, den här personen säljer narkotika och så vidare. Då har du nämnt någonting negativt om honom som han inte gillar. Det är tillåtet. För att stoppa den ondskan som han gör. Tre el-istifta. Det är också tillåtet att nämna en persons brister då man söker fetwa. Då man söker en fetwa. Det var en kvinna som kom, Hind. Hon kom till profeten alaihissalam och klagade över att hennes man var snål. Så min man ger mig inte vad som räcker till mig och mina barn. Han har pengar men han ger inte vad som räcker till mig och mina barn. Alltså shahih. Typ snål på arabiska. Och det är ett ord som skulle kunna räknas som riba. Men hon vill ha en fetwa. Min situation, ekonomiska situation, jag har inga pengar. Jag och mina barn, vad ska vi göra för någonting? Och då så sa profeten alaihissalam, ta en lagom vad som räcker för dig och dina barn. Du får ta från hans pengar utan att han vet vad som räcker för dig och dina barn. Så att söker man en fetwa får man också nämna persons brister. Och det händer ibland att det finns en tvist, konflikt mellan en man och en fru. Och då måste en av parterna berätta att tyvärr min man gör så, min fru gör så, vad ska jag göra för någonting? Den här personen sover för mycket, den här personen är lat, den här personen är smutsigt hemma, den här personen... Folk nämner massa brister. Vad ska jag göra? Ja, sheikh, då vill jag ha en fetwa. Och då får man nämna dessa brister. Det är inte för att kränka personen, det är för att lösa ett problem. Och då är det tillåtet. Sen har vi också den fjärde, tahdir al-muslimin, min irtirar bi shakhs. Att varna muslimer från att låta sig yani, vilseledas av en person eller personlighet. Och det kanske också faller in med nästa, al-mujahir bil fisq wal bid'ah. En person som öppet gör synder och bid'ah. Yani, man får varna muslimer för onda människor. Så att de inte ska följa efter och se upp till dessa människor. Som till exempel al-fusaq, de som gör grova synder och sprider dessa synder. Eller de som gör bid'ah, de som sprider innovationer i muslimernas samhälle. Då får man också varna för. Yani, ihdaru, akta er för honom. Hada mubtadi'. Han är en mubtadi', en person som gör bid'ah. Dal, modill, han är vilseledd. Följ inte honom. Hada min du'a till dalala. Det är hårda ord, men det är haq. Det är sant och det är för den större nyttan. Och vad är beviset på detta? Jo, det kom en kvinna, den var det, Fatima bin Qais, som kom till profeten alaihissalam och hon säger, Rasulullah, Muawiya och Abu Jaham har friat till mig. Och då så sa profeten alaihissalam, vad beträffar Abu Jaham, så har han ständigt, han har ständigt käppen vid axeln. Yani, vissa hadither, när han slår kvinnor. Han gifte inte med honom. Och vad beträffar Muawiya, för Sa'alub, yani, han har inga pengar. Gifta istället med Osama. Och den här hadith är Bukhari. Så profeten alaihissalam nämner här två nobla sahaba, brister som de har för hennes bästa. Att de här personerna är inte passande för dig att gifta dig med. Det finns en bättre person att gifta dig med. De har de här bristerna som kanske kommer att vara dåliga för dig i ett äktenskap. En man som slår och en man som inte kan försörja. Gifta istället med Osama. Hänger med? Och ulema har gjort istinbat, de har dragit ut från denna hadith att om profeten alaihissalam nämnde brister hos två nobla sahaba för att skydda en kvinnas bästa, då är det min babil awla, yani ännu mer underförstått att man får varna för ahlul bid'ah för att skydda al-islam. Yani ayyuhuma awla, vilken är mer berättigad att skydda? En kvinnas bästa eller religionen? Religionen, eller islam, skyddas från att ahlul bid'ah ska komma och förstöra och vilseleda folk och få dem i konstiga ideologier. Och det här är viktigt. För att det finns de som, när man varnar för ahlul bid'ah, de säger nej, du får inte baktala, du baktalar ulema, du baktalar så och så. Nej, det här är nasiha. Det här är nasiha till al-umma, att inte följa de här människorna. Och jag gör dessa ulema också en tjänst när jag hindrar folk från att följa dem. För när folk följer dem deras bidrag, de får ännu mer synd på sig. Även om de ligger i graven. När jag säger till folk, läs inte deras böcker, följ dem inte, lyssna inte på dem. Så har jag mer rahma mot dem än de som följer dem. Hänger ni med? Och det är då nasiha. Det är inte baktal. Och självklart allt ska vara måttligt. Yani, om man säger, följ inte den här mannen, han har den här bidra. Då ska jag inte säga, och han är tjock, och han är ful, och han är dum. Nej, det här, du hör inte hemma. Det har inte med saken att göra. Utan han har de här bidra, följ inte honom bäst. Hänger ni med? Det är riba, men det är tillåtet. Och det är till och med wajib ibland. Wajib. Att varna för de här människorna. Inte bara rekommendera tillåtet, obligatoriskt. Och som ulama har sagt, en form av jihad fi sabilillah. Att varna för dessa människor. Så det är tillåtet. Och här är också en till viktig sak när det kommer till det här med äktenskap. Att nämna en persons brister. Det är också wajib. Om någon kommer och frågar mig så att det finns en person som vill gifta sig. Hon är intresserad av den här mannen. Vad vet du om honom? Då måste jag säga det dåliga jag vet om honom. Wallah, han är snål. Han är svag i religionen, han syndar, dålig akhlaq, eller han slår kvinnor, eller han skiljer sig hela tiden. Jag måste säga sådana här saker. Och då kan jag inte säga nej, wara, jag ska inte prata om folk. Jag fruktar Allah, jag är rädd för Allah, jag ska inte prata om folk. La, haram. Du måste berätta vad du vet om honom. Och tyvärr, vad vissa gör, de kör den här kompisgrejen. De vet massa fel hos sin kompis. Och sen när de frågar som personen säger, alla, han behöver gifta sig. Han är jättebra. Gift med honom. Vadå han behöver gifta sig? Men hon då? Ska hon... Låt henne få en uppriktig chans att veta vad personen har för brister. På samma sätt som han har rätt att veta vad hon har för brister. Eller hur? Och sen får personen själv avgöra. Jag har inget problem att gifta mig med någon som är snål eller någon som har dålig karaktär. Alltså, bismillah, du inte hör igen, du gör vad du vill. Men jag har gjort mitt, jag har sagt... Så att det är väldigt viktigt. Och sen så nämner de den sista då det är tillåtet med baktal. Ta'rif bi shakhs kal a'ma wal a'raj. Att typ vad säger man? Definiera en viss person eller peka ut en viss person eller känna igen en viss person med vissa egenskaper som bara han känns igen med. Som till exempel han som är blind, han som är enögd, han som haltar och så vidare. Det här var alqab som man använde på arabiska. Till exempel då att man säger den enögde. El-ame, eller den haltande. Och så vidare. Det kan hända att någon kommer till Uppsala moskén och han säger wallah, jag letar efter Mohammed. Jag letar efter Mohammed. Min Mohammed. Wallah, han är från Palestina. Mashallah, vi har 5000 sådana i Uppsala. Eller hur? Mohammed från Palestina. Ey Mohammed, vilken Mohammed? Ja. Wallah, han som haltar. Han går konstigt. Den Mohammed. Hänger ni med? Mohammed tycker inte om att vi säger att han går konstigt. Men om vi inte säger så, vi vet inte vem det är. Och jag säger inte så för att kränka honom. Att trycka ner honom. Utan blir ta'rif för att yani, vad säger man, peka ut honom så att man vet vem det är. Då är det tillåtet. Ja. Vi går vidare till nästa hadith som blir den sista för idag. Och det är en hadith som är väldigt mäktig. Som berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wasalam sa la tahasadu. Avundas inte varandra. وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا. Och hata inte varandra. وَلَا تَدَابَرُوا. Och vänd inte varandra ryggen. وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْءِ بَعْضُ. Och ni ska inte heller sälja över varandra. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانَا. Utan ni ska vara Allahs tjänare och bröder. الْمُسْلِمُ أَخُ الْمُسْلِمُ. Muslimen är en broder till den andra muslimen. La yadhlimuhu, han förtrycker honom inte. Wa la yakhdhuluhu, sviker honom inte. Wa la yahqiruhu, och han ser inte ner på honom. التقوى ها هنا تقوى är här och pekade på bröstet tre gånger. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. Det räcker som en dålig egenskap att se ner på sin muslimska broder. كل المسلم على المسلم حرام. Varje muslim är helig för den andra muslimen. دمه وماله وعرضه. Hans blod, hans egendom och hans heder. Nah. Som ni ser, denna hadith, mashallah, är väldigt mäktig. Och den tar upp حقوق المسلمين بعضهم على بعض. Vad vi har för skyldigheter gentemot varandra. Islam har kommit med att ena mellan muslimerna. Inna mal mu'minuna ikhwa. Vi är bröder. El-muslim och akhul muslim. Vi har ett brödraskap som är det starkaste brödraskapet som finns. Och det finns saker som stärker el-uhuwa, brödraskapet. Och det finns saker som försvagar brödraskapet. Som ökar distansen och hatet mellan folk. Och islam har kommit med att uppmana till allt som för oss närmare varandra och stärker banden. Och att varna och förbjuda allting som splittrar mellan muslimerna. Och i denna hadith nämns några exempel på saker som splittrar mellan muslimer som vi inte får göra. Och vi tänkte inshallah gå igenom dem en efter en. Rasul alayhi salatu wasalam, han sa här, la tahasadu. Avundas inte varandra. Och vi talade ju i, vad var det, förra lektionen, eller förra, om al-hasad. Kommer ni ihåg det? Hadithen om att hasad äter al-hasanat som elden förstör ved. Kommer ni ihåg definitionen av al-hasad? Någon som kommer ihåg det? Khalil. Att man önskar att en person förlorar det goda han har fått. Och då säger ulema att man önskar att han förlorar det bara sådär, eller att man önskar att han förlorar det och man får det istället. Yani som vi sa i exemplet, han har den här fina bilen. Haram, varför har han den här bilen? Wala ma yastahiq, han förtjänar inte. Hoppas jag får den istället, jag förtjänar den mer än honom. Hoppas jag får hans bil. Det är hasad. Eller, wala haram, för en fin bil, hoppas han kraschar. Hoppas han blir av med, hoppas den blir stulen. Det är också hasad. Haram. Och vi sa också att hasad är från kaba'ir ibn Nub, de stora av synder. Och en hasad kommer bara från en person som har ett sjukt hjärta. Han har marab i sitt hjärta, en sjukdom i sitt hjärta. Och en hasad, som vi sa, är också att man ifrågasätter inte bara vad personen har. Man ifrågasätter Allah azza wa jals hikma och rättvisa. Varför har Allah gett honom? Det betyder, ja Allah, du har gjort fel genom att ge honom detta. Och det här är, a'udhu billah, mycket, mycket allvarligt. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli. Ska de avundas folk vad Allah har givit dem från sin nåd? Nej. Så man får absolut inte avundas folk. Och subhanallah, de säger ulema, al-hasid, det som avundas, han är sjuk i hjärtat. Wa mu'addib nafsahu. Och han straffar bara sig själv. Och han får aldrig ut någonting av sin avund. Han går bara omkring, är tjurig och grinig. Och får i slutändan aldrig någonting alls. Rätt logiskt, eller hur? Det som är sådär, varför har han, jag önskar jag hade och de har för mycket och jag har för lite. Blir man rikare av att tänka så? Får du någonting som folk har? Nej, du får inte. Utan du går bara och straffar dig själv. Och är deprimerad och du mår inte bra och du är inte lycklig, du är inte nöjd med det du har fått. Så som han är hasad, la khaira fihi. Det finns ingenting gott i el-hasad. Och han nämndes då att vi ska inte avundas varandra. Tahasadu, yani varandra. Någon avundas dig, men då ska jag avundas tillbaka. La, det finns inte. Utan du ser någonting fint hos en broder, du säger mashallah, tabarakallah, Allahumma barak. Jag dua för personen, alhamdulillah. Och sen nämnde han då, ولا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش är en form av förbjuden handel, kan man säga. Och en najash, det är att man till exempel är på en marknad, eller ja, jag är på marknaden och jag säger så här, jag säljer den här mobilen för 5000 kronor. Och jag till exempel eller ska jag ta mig som exempel. En person, han säljer en mobil, han säger 5000 kronor. Och han har med sin kompis. Han har med sin kompis som är bland köparna. Och folk vet inte att de är tillsammans. Så han säger, vem vill köpa den här mobilen högstbjudande? Och till exempel brodern, han vill köpa mobilen. Han behöver mobilen. Så den är värd 3000, han säger 3000 kronor. Och då kommer personens kompis som inte vill ha mobilen och säger 3500. Och då måste han säga 3600. Och då säger han 3700. Och så höjer han priset fast han inte har något intresse av att köpa mobilen. Han vill bara gynna säljaren. Eller han vill skada köparen. Vad tror ni det här kommer att resultera i om köparen får reda på att det här är, ja, ni är tillgjort? Tror ni kommer öka brödraskapet mellan dem? Nej, han kommer säga, det blir en dålig människa. Och de säger också, nedjash kan också betyda att man ljuger om en vara. Att någon person vill köpa en bil. Alltså, jag har köpt den här bilen. Den är bensinsnål, den är bästa bilen, besiktningen, den är, skatten är låg och allting. Han bara hittar på. Och så går han och köper bilen, den är totala motsatsen. Det är också nedjash, en man höjer upp en vara som är värdelös. Inte heller tillåtet. Och det faller också in under detta. Så han sa här, وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا. Och hata inte heller varandra. En muslim ska inte hata sin broder. Utan en muslim ska älska sin broder. Man ska älska muslimerna. Profeten alaihissalam, han sa i Sahih Muslim, وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ vid honom i vars hand min själ vilar, لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا. Ni kommer inte gå in i Jenna så länge ni inte är troende. Och ni kommer inte vara troende tills ni älskar varandra. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. Och ni kommer inte vara troende tills ni älskar varandra. Ska jag inte visa er någonting som kommer att få er att älska varandra? أَفْشُ سَلَامَ بَيْنَكُمْ. Sprid salam bland er. Berättade muslim. Så att älska en annan muslim är wajib. Och här nämns då att man ska inte hata en annan muslim. Gärna på grund av världsliga saker, onödiga saker, misstankar och så vidare. Men ibland finns det hat som är tillåtet. Så som profeten alaihissalam sa, man ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmala al-iman. Att det som älskar för Allahs skull och hatar för Allahs skull har fullbordat sin iman. Så till exempel, du ser en person, han kanske är muslim men han är förtryckare. Han dödar oskyldiga människor. Han gör zulm, fängslar och dödar och tar deras pengar. Du får hata honom för Allahs skull. För han är en dalim. Det är från en iman att hata en sådan person. Eller den som sprider massa bid'a och vilseleder folk. Du ska hata en sådan person. Det är tillåtet. Då kanske någon säger, men vadå, han är muslim. Nej, men du får hata honom. Du älskar hans iman, att han är muslim. Men du hatar också dessa dåliga egenskaper som personen har. Och honom som person för det onda som han gör. Men vi ska då inte hata varandra. Och så sa han sen, وَلَا تَدَابَرُوا. Och ni ska inte heller vända varandra ryggen. Ni ska inte heller vända varandra ryggen. Yani bojkotta varandra. Och det här har vi också talat om. Att det inte är tillåtet att bojkotta en broder mer än, hur många dagar? Tre dagar. På grund av världsliga saker. Utan den bästa är den som avbryter bojkotten genom att ge salam och så vidare. Så man ska inte vända varandra ryggen. Subhanallah, profeten alaihissalam nämnde de här i en annan hadith. Där han talade om vad muslimerna skulle få för rikedomar i framtiden. Och så sa han till sahaba, hur kommer ni vara? Den dagen ni har Al-Faris och Roms rikedomar. Och då så sa Abdurrahman bin Auf, vi kommer vara så som Allah vill att vi ska vara. Och då så säger profeten alaihissalam, Abba Vaira Dalik. Eller kanske annorlunda. Kanske kommer ni ni kommer börja tävla med varandra i rikedomen. Sen kommer ni börja avundas varandra. Kommer ni börja hata varandra. Och sen kommer ni vända varandra ryggen. Subhanallah. Och det här är en fajda som Sheikh Suleyman Raheili nämnde. Att just Ett tenafus för dunja, att sträva i dunja, är en av de största orsaker till splittring mellan muslimer och hat mellan muslimer. Den här tävlan i vem som ska få mest och vem som ska få bäst och vem som ska ha så mycket som möjligt. Det gör att muslimerna får just de här dåliga egenskaperna. Och det här är något vi kan se. Splittringen bland muslimer är oftast på grund av världsliga saker. Ett dunja. Allah musta'an. Och sen så sa profeten alaihissalam: "Wala yabi' ba'dukum 'ala bay'i ba'd." Och ni ska inte heller sälja över varandra. Vad menas med detta? Jo, att två muslimer höll på att göra upp en affär, en handel, en deal, och du kommer emellan och förstör. Yani, han säger du får köpa den här för 1000 kronor, och den andra personen säger okej, jag ska köpa den. Då går du in emellan och säger jag har en likadan, du får den för 900. Det är inte tillåtet. Eller han köper den, han betalar 1000 spänn, han kommer ut från personens affär. Och du säger, vad har du köpt för någonting? Jag har köpt den här för 1000 spänn. Ja, värsta blåsaren, du får den av mig för 700. Gå och lämna tillbaka den. Det är också samma sak. Inte tillåtet islam att göra på det här sättet. Utan låt folk tjäna sina pengar. Och det här är om de har gjort en deal. Om det däremot är en öppen handel, som vi sa, en auktion, då får man självklart gå emellan. Då är budgivningen öppen och ingen av parterna har bestämt sig. Det är en annan sak. Hänger ni med? Så att det är tillåtet. Jag säger så här, 1000 kronor, 1000 kronor, och du säljer samma sak där. Du säger 900 kronor, 900 kronor. Personen får välja vem han vill köpa. Men har han väl köpt, eller har liksom sagt jag ska köpa, får du inte gå emellan och förstöra. Vi förstör brödraskapet. Och sen så sa profeten alaihissalam: "Wakunu ibadallahi ikhwana." Var istället Allahs tjänare och bröder. Yani, dessa saker som nämndes i hadithen, al-hasad wal-najash wal-baghd, hat och tadabur, att vända varandra ryggen, att köpa över varandra, leder till att vi inte kommer nära varandra, vi splittras. Vi ska inte vara på så sätt, utan vi ska vara Allahs tjänare och vi ska vara Allah Azza wa Jals bröder. Al-muslimu akhul muslim. Muslimen är en broder till den andra muslimen. Som Allah har sagt, innamal mu'minuna ikhwa. Vi är Allahs bröder. Innamal mu'minuna ikhwa. De troende är ingenting annat än bröder. Och vad är det då vi ska göra för någonting när vi är bröder? Då så sa han, la yadlimuhu. Att muslimen är en broder till en annan muslim, han förtrycker honom inte. Som vi pratade om innan, zulm är haram. Personens liv, personens egendom, personens heder. Utan en muslim ska respekteras. Wala yakhdhuluhu. Och han ska inte heller svika honom. När han är i behov av hjälp och du kan hjälpa honom och du vänder honom ryggen. Det är också fel. Utan då ska du stötta och hjälpa din broder. Unsur akhuk, yani hjälp din broder. Stötta honom, ge honom seger. Och sen så sa han i hadithen också sen då, wala yahqiruhu. Och han ser inte ner på honom. Al-ihtiqar betyder att man förringar, man ser ner på en annan person. Haqarahu, genom man ser sig själv vara bättre. Vad är det som har orsakat att en person gör så? Vilken egenskap är det som leder till det? Högmod, precis. Jag tänkte säga el-högmod. Han sa högmod, han sa el-kibber. El-högmod. Kibber. Kibber, högmod, leder till att man ser ner på andra människor. Vet ni vad definitionen av högmod är? Ta'arif al-kibber. Att förkasta sanningen, neka sanningen, att se ner på folk, att tycka sig själv bara för mer och bättre. Det är definitionen av högmod. Och det är absolut inte tillåtet i al-islam. att vara högmodig. Den muslim ska vara ödmjuk. Och veta att Allah skapade oss från lera, från en vätska droppe. Vilka är vi att vara högmodiga? Så högmod är inte tillåtet. Och den som har så lite som en myras vikt av högmod i hjärtat går inte in i paradiset. A'udhu billah. Så det är absolut inte tillåtet att vara högmodig. Den muslim ska vara ödmjuk. Och sen så sa profeten alaihissalam: "At-taqwa ha-huna." Taqwa är här. Och han pekade mot sitt bröst 3 gånger. Och det här är jätteviktigt. Det har att göra med det tidigare. Han ser inte ner på sin broder. Taqwa är här. Yani, vad är det som får folk att se ner på varandra? Tänk, han är fattig. Han är fattigare än mig. Han är fulare än mig. Han är svagare än mig. Han är okunnigare än mig. Han är så och så och så. Är ni världsliga saker? Ytliga saker? Det är inte de sakerna Allah kollar på. Allah kollar på ett taqwa. Här, huna. Hjärtat. Inna akramakum inda Allah atqakum. Allah säger, den gudfruktigaste bland er är de med mest taqwa. Eller de som är närmast till Allah. Och Allah kollar inte på våra rikedomar. Och han kollar inte på våra utseenden, utan han kollar på våra hjärtan och våra gärningar. Som profeten sa alaihi wasallam. Så man ska aldrig döma en person efter hans yttre. Nej, ibland kanske du ser att en person är syndare, en person fasik. Det är någonting annat. Då har han avslöjat på hans yttre. Men jag bara menar generellt. Det är inte en persons rikedomar, inte en persons status, inte en persons utseende som avgör om personen är bra eller dålig. Som avgör vem av er som är bättre inför Allah subhanahu wa ta'ala. Utan bara Allah vet vad vi har i våra hjärtan. Och sen, det finns inte heller någon nytta i att gå och mäta sig själv med andra människor. Är jag bättre eller är han bättre? Vem är bäst i det här rummet? Är jag bättre än dem? Är de bättre än mig? Det finns ingen som helst nytta i en sån här. Utan, gärna kritisera dig själv istället. Räkna dina synder, räkna dina dåliga sidor, försök förbättra dig, hasib nafsak, bli en bättre människa. Gå inte och se ner på andra människor. Och även, hypotetiskt, om du nu skulle vara bättre än någon annan idag, vem säger att det inte kommer att ändra sig imorgon? Att du sjunker och han går upp, eller hur? Så en person ska alltid vara ödmjuk, tawadu, till Allah azza wa jalla. Och försöka rena sitt hjärta, göra sina goda gärningar. Men hadithen är väldigt viktig, som vi sa. Att inte döma en person på dess yttre. Utan taqwa är här i hjärtat. Och det bevisar också en till sak. Att det viktigaste som människan ska lägga vikt på är att korrigera sitt hjärta. Islah al-qalb. Många idag lägger vikt på det yttre. De lägger timmar och timmar och timmar på att gå och gymma. På att ha speciella kläder. På sitt utseende, detaljer. Men de glömmer bort hjärtat. Och gör kanske till och med massa saker som gör hjärtat sjukt. Lyssnar på musik och håller på med haram och massa saker. Som gör hjärtat sjukt. Och tänker på det yttre bara. Och det är fel. Wallahi, hjärtat är det viktigaste. Må Allah rena våra hjärtan. Amin. Och sen så sa profeten alaihissalam i slutet på hadithen: "Bihasb imri'in min ash-sharr an yahqira akhahu al-muslim." Det räcker som en dålig, ond egenskap att man ser ner på sin muslimska broder. Yani, det här är, som vi sa, högmod. Att se ner på en annan muslim. Det räcker som ondska. Att se ner på en annan muslim. Haram. Och sen så sa profeten alaihissalam: "Kullu muslimi ala al-muslimi haram." Varje muslim är yani haram, det vill säga helig för en annan muslim. Hans blod, hans egendom och hans heder. Och det är också en jätteviktig sak som man lär sig av den här hadithen. Att en muslim är ärad hos Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla har upphöjt muslimen. Vem är då du att gå och kränka den här människan som Allah har upphöjt? Han är stor hos Allah, men han är liten hos dig. Går det ihop? Det går inte ihop. Så man ska ära muslimer. En muslim, han är någonting stort, någonting mäktigt. Lazawad och dunya, att hela dunya förstörs är mindre hos Allah än att döda en oskyldig muslim. Så muslimerna ska man respektera. Deras liv, deras egendom och deras heder. Muslimen är yani mukarram, han är en ärad person. Hos Allah, då ska han också vara ärad hos oss. Och vi ska ha det här brödraskapet. Väldigt viktigt. Islam har kommit med det här brödraskapet. Vi behöver inte göra någon hizb eller parti för att vi ska vara bröder och kompisar. Är du med min hizb, mitt parti, min grupp, min sekt, du är min broder. Är du inte med, du är inte min broder. Nej, det här behövs inte. Det här gör att brödraskapet blir svagare. Utan gå tillbaka till al-Asr, till al-Islam. Islam har redan sagt att vi är bröder. Vi är enade. Och det starkaste av band enar oss. Vilket är la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Så när vi är starka, eller när vi är enade, är vi starka. Och när vi är splittrade är vi svaga. Som Allah Azza wa Jalla har sagt i Koranen. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Att splittras inte, eller var inte oense, för då kommer ni att splittras. Ni kommer bli svaga och ni kommer förlora er styrka. Vilket är exakt det som har hänt med muslimerna. Vi är 1,6 miljarder människor på jorden. En fjärdedel av världens befolkning nästan. Muslimer. Men vi är inte speciellt starka, eller hur? För att vi inte är enade. Sahaba, de var inte många. Men de var enade. Och Allah lät dem få den seger och den framgång. Den tawfiq och den baraka som de fick. För de var enade på sanningen. Så en jätteviktig sak att man ska alltid kalla muslimerna till enighet. Att enas, att vara bröder, att enas på sanningen. وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Och inte splittras. Och det är det som vi kallar till. Och vi ber Allah Azza wa Jalla att ena muslimerna på sanningen. Och att förlåta oss för våra synder. Amin. Jazakumullah khairan. Och vi fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion.